I dagens podd pratar jag med Hanif Bali som knappast behöver en närmare introduktion. Han har just avslutat sin föräldraledighet och inledde med en intervju i Göteborgsposten där han pratar om att vi behöver ett nytt sätt att prata om kulturskillnader i Sverige. Och sin vana trogen så fick han väldigt skarpa reaktioner från många upprörda vänsterröster som de har saknat honom. Tidigare har debatten handlat om invandring och frågor relaterat till det, menar Bali. Och då handlar det om etablering på arbetsmarknaden, svensk undervisning, medborgarskapsfrågor och så vidare. Nu har vi snarare en situation där många i andra, tredje eller kanske fjärde generationen ändå inte ser sig själva som svenskar och kanske inte heller uppfattas som det. Men de har inte heller en annan stark nationell identitet. Hanif Bali kallar detta för en kreolkultur som är en blandning men också något helt eget. Så hur kan vi försvenska så många som möjligt utan att urholka den svenska kulturen? Frågar Bali i intervjun i GP. Och vi pratar också om det, om integration men också om rätten att få dra sig undan. Vi pratar också om svårigheten att uppgå i majoritetskulturen, omvänd integration, jämlikhetsdata och gangsterkultur och mycket mer. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak Höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen till Rak Höger.
Kul att vara här. Är det första gången jag är med i Rak Höger?
Nej.
Har jag varit med tidigare?
Jag tror att du har varit med tidigare.
Ja, kul.
Det här är två män med kort uppmärksamhetsfönster som pratar om, har jag varit med? Jag tror att du har varit med. Eller? Vem? Har du gått in på hanifbali.se?
Nej.
Har du inte det? Det här tänkte vi kunde börja prata om det här. Att om du går in på hanifbali.se här, kan du se här, så kommer den här bilden upp. Och det är det är Heja Hanif. Det här var innan du kom in i puberteten, tror jag.
Ja, jo, det där var långt efter puberteten. Det ser du på skägget.
Alltså, 2010 är det. Ja. Och du har Heja Hanif på en babyblå t-shirt så man ska se att du är att du är moderat.
Ja. Ja. Muffare till och med.
Men är det här din sida?
Ja.
Är det det? Ja. Alltså hanifbali.se.
Nej.
Är det inte det?
Det är någon som har köpt det och...
Ja.
Jag tror det var du som sa att jag skulle köpa det.
Så här var det. Jag upptäckte att det fanns massa sidor som inte var köpta. Mm. Och så började jag kolla upp kändisar. Mm. Där. Har de köpt sin sajt?
Ja.
Och hittade ganska roliga. Till exempel infidel.se. Ledig, om någon vill ha den. Intifada. Den var tagen.
Mm.
Och sådär. Och sen så kollade jag upp då Hanif Bali. Och bara... Han har inte sin egen... Och så skrev jag ett sms till dig. Mm. Du måste köpa din domän, Hanif. Ja. Annars kommer jag göra det och lägga upp något hemskt på den.
Mm.
Och så svarar inte du på mitt sms.
Nej.
Så tror jag var på dåligt humör. Så jag bara, köper den jävla domän och lägger upp det där. Men jag har inte spridit den till någon.
Ja, men nu kommer det spridas.
Nu kommer det spridas.
Ja, det gör du rätt i.
Ja. Men då kan vi också börja rotera bilder. Så om du har någonting som du vill lägga upp här. Så kan jag göra det. Åt dig. Jag vet inte om det här är nästan förtal. Alltså att det är så här att man tar någons namn och köper
nej,
det.
Nej, det här borde vara lagligt. Alltså det här är, jag känner bara den här juridifieringen av internet. Har ju bara förstört internet. Det var ju bäst, internet var ju som bäst när det var laglöst.
Ja.
Det var liksom också lite självsanerande. För man utgick från att allt på internet var galet.
Mm.
Och nu när man juridifierat så blir det liksom lite att man ska utgå ifrån allt är så himla seriöst. Men det är ju fortfarande lika galet.
Ja.
Och då blir det istället så att det är desinformation och det här kan du inte lita på. Sluta lita på någonting.
Ja, just det.
Det är det bästa liksom.
Lita inte på någonting.
Men det är som när jag skaffade, det har ju varit så många sådana här skandaler med folks trollkonton som läcker eller chattgrupper med pojkarna läcker och liksom sådana här grejer. Och när jag började med det här med att vara politiker på sociala medier, jag var ganska tidig på att liksom, så gick jag in på Facebook, Instagram, alla de här. ändrade inställningarna så att allt var öppet.
Mm.
För att mentalt hamna i den här att ingenting du gör är på något sätt skyddat eller privat. Mm. Om du landar i det mentalt, att ingenting jag gör på internet är på något sätt gömt, då agerar du därefter också. För det var väldigt många skandaler i början, typ någon hade gjort ett skrivit någonting i ett internt forum och så började det läcka.
Ja, just det. Liksom.
Och då bara såhär, lita inte på säkerhetsinställningen, lita inte på följare, lita inte på någonting, utan kör med öppna kort från början.
Mm.
Men, och lite så känner jag med domännamn och grejer. Så här, om någon snor den och är elak mot mig, då bara, fine, gör det. Men alltså, nu, det där är inte så elak. Jag tycker ju så, jag ser så jävla gullig ut.
Jag tycker ju supergullig. Och jag känner att jag tror att jag bara vill minnas att jag skrev, att första gången jag skrev om dig var i samband med att du var omnämnd i en bok som hette Broilers, och du var just en av de karaktärerna, och du var då en broiler, och det var en jävla stretch på ändå liksom att...
Begreppet broiler.
Ja, begreppet broiler fick bli ganska stretchat, för jag tänker mer på såhär Nepo Baby, alltså såhär att man är bara en klan av socialdemokrater eller, jag vet inte, Sonesson-klanen i Skåne eller någonting, och så är man bara politik, och sen går man in i ungdomsförbund och så är man liksom...
Jag har så många vänner som är aktiva inom politiken, eller bekanta och vänner, som är liksom gjorda i en mufflokal liksom. Av föräldrarna liksom, så här, de är gjorda på kansliet. Det finns en så här,
det är så här som Tomtens verkstad, istället för tomten så är det Carl Bildt som tar emot så där.
Det finns ett exempel på när det var en nepo baby som kaxade sig. Och sen ditt ögonblick återberätta. Nu avslöjar jag inga namn, men den nepo babyn hade en väldigt tung pappa inom politiken då. Och den pappan kanske hade, han var frånskild från mamman då till den här nepo babyn. Och så kaxade han sig. Så kommer jag ihåg att partiombudsmannen satt han i en soffa och kaxade sig på partikansliet. Och så vände sig nu bara, om jag vore du skulle jag inte vara så kaxig om jag satt i soffan min pappa var otrogen mot min mamma i.
Ouch!
Men någonting, det här är ju, alltså, det jag noterat faktiskt inom, i alla fall i Moderata ungdomsförbundet, är att de som spelar på sin nepo baby status, de blir straffade.
Mm.
Det är de som liksom mörkar sin nepo status som kommer långt.
Vad är det, men det, är det som en sån här naturlig, man brukar prata om det i internationella relationer så här, att allting balanserar sig.
Mm.
Så att nu är det ju väldigt farligt i världspolitik, enligt det här sättet att se på det då. Mm. För nu håller ju Kina på att bli mycket starkare.
Mm.
Och västvärlden håller på att bli, USA blir svagare, Europa blir svagare. Så då måste man liksom hitta sätt att gadda ihop sig, man måste hitta maktbalansen igen. Mm. Det här var det som hände innan första världskriget. Det är något motsvarande inom ett parti då. Om någon är så här öppen med att nej, men jag tillhör den här klanen och vi är så här mäktiga, då är alla bara fan alltså, vi måste gadda ihop oss mot de här. Alltså, vi kan inte så här, men om du mörkar det där, nej jag är en underdog. Alltså, vi hade ju bara
liksom... Men det finns också, alltså jag vet väldigt många som borde vara hur framgångsrika som helst, skulle man kunna tycka, för att de kommer från en väldigt fin linje liksom,
nice breed. Pedigree.
Ja, nice pedigree av politiker. Men som är de mest anspråkslösa partiaktiva som finns. Liksom, de står och kokar kaffe och kopierar flygblad och gör saker som till och med liksom, medlemmar som varit medlemmar lite för länge inte skulle göra det. Men nepo babies står och gör det. Och det är de som...
Är det för att de skäms då?
Nej, jag tror de bara...
Vad kul att få vara med.
Kul att få vara med.
Det där är intressant.
Det är så fint. Det är så jävla fint. Alltså. Ja,
men det är också... Jag är ju en väldigt... jag tänker ju alltid att när som helst, nu när vi sitter här, så kan det komma en Tyrannosaurus Rex och bara hugga och bara ta en av oss. Mm-hmm. Det är liksom mitt naturtillstånd. Så att du ska alltid tänka att...
Jag gillar den kreationistiska liksom, det här med att jag är inprogrammerad och var rädd för Tyrannosaurus Rex. Exakt. We walk the earth
6,000 years ago! Nej men, så att jag är alltid tänker att allting kan alltid gå åt helvete och det kommer nog att göra det om du inte skärper dig. Om du inte skärper dig.
Mm.
Liksom. Och liksom, om du går på gatan eller sådär. Du ska vara redo, du måste vara redo. Liksom, ja, men ett slagsmål till döden, lite sådär.
Mm.
Du ska vara så. Det är inte den mest avslappnade livsinställningen. Men jag, ibland har jag tänkt att det kanske är det som har den anledningen.
Är det konservativa ådran i dig?
Nej, jag tror att inte det är konservativt. Utan det är bara så evolutionärt. Du vet, de här små däggdjuren, Salamdalestes heter de. De levde parallellt med dinosaurierna som var som små möss. Och de kunde aldrig bli större. För så fort de försökte bli större så blev de bara uppätna. Så de behövde bara vara, de bara gick runt och darrade och var rädda hela tiden.
Mm.
Och det är liksom den... Det draget som har liksom, det höll våra förfäder när vi var möss i liv, när det var Tyrannosaurus Rex.
Mm.
Liksom, som. Men jag tänker de här som är Nepo babies, liksom, Tyrannosaurus Rexen i deras värld, det är ju pappa. Alltså det är ju...
Nej, pappa är ju...
Alltså det, jag menar pappa, att pappa som skyddar dem. Alltså ja, det är så här, de behöver inte vara, de behöver inte sitta där och liksom springa runt mellan olika hålor och gömma sig och bara så här, samla nötter och sånt där. De har inte det för att pappa kommer hem liksom med mat på bordet sådär.
Ja.
Jag vet inte. Jag tänker också att det är ofta så här att i boxning till exempel, där är det ju så att, och i sport överlag, att talangen går i arv.
Ja, så är det. Men så är det
sällan
inte...
är barnet lika bra.
Mm.
Alltså det är så här, du är en så här regression to the mean. Att typ om du har en jättelång pappa då kommer du också bli lång.
Mm.
Men du kommer nog inte bli lika lång.
Nej.
Och sådär.
Men frågan är... Det är ju nästan oansvarigt av idrottare att inte reproducera sig med andra framgångsrika idrottare. Det är ju problemet för att många av de här fotbollsfruarna,
ja,
de är ju inte idrottare själva, de är bara modeller liksom.
Mm.
Så,
det är för jävligt.
Det är för jävligt. Och men inom politiken funkar det lite så att två politiker, det är ju oftast politiker som skaffar barn med varandra.
Just det.
Inom politiken. Så då borde ju barnen bli bättre.
Ja.
Känner man. Men det verkar inte vara så. Jag har ännu inte sett någon som har en ännu mer framgångsrik karriär än sina föräldrar. Som är nepo babies. Sen finns det ju massor av människor där ute som har haft föräldrar som varit medlemmar. Liksom.
Ja.
Men när vi pratar om dem har varit liksom, kända företrädare för Moderaterna. Så har jag ännu inte sett någon trumfa sina föräldrar.
Det är... En Game of Thrones i den världen så är det en tilltalande tanke som jag tror det finns visst fog för. Och det är det här med Targaryen, alltså de som kommer ridande på drakarna. Då är det så här, de säger typ att det är hit and miss. Liksom.
Ja.
Så här, varannan är ett geni, fantastisk. Liksom. Typ Rhaegar Targaryen då, som är en rättmätig arvtagare och sen blir det, gör Robert Baratheon och Eddard Stark, de gör uppror. Han var fantastisk, han var så här, han var bra på allt och vacker och snäll.
Mm.
Och sen blir de psykopater också.
Mm. Men det är lite
det
som,
kanske är så det blir när politiker parar sig.
Det är lite som Habsburgarna. Du har ju den spanska sidan som bara helt blev efterbliven på grund av inavel. Medan den österrikiska sidan, den var ju fin. Den är ju fin ända
säger
tills
du bara
idag.
För att en av dem har suttit i moderata riksdagsgruppen.
Ja, det är så sjukt. Ja. Hon är alltså prinsessa över det Habsburga, det tysk-romerska, eller liksom ja, det ungersk-tyska liksom riket, arvtagare till romarriket,
ja,
liksom Europas sista riktiga kejsare.
Jag skulle liksom, om istället för att, jag vet inte om hon har gjort det, men man borde hålla ett sånt tal, bara, jag vill bara säga det till er att ja, det här är det jag egentligen kämpar för.
Men alltså det var hon heter Walburga och hon sitter inte i Moderaternas riksdagsgrupp längre, men hon var riksdagsledamot från Moderaterna, vilket var kul för Sörmland hade tre ledamöter då och då var det en greve, en prinsessa och sen en miljardär. Det var det var de som toppade. Men hon var då prinsessan och det var min första riksdags när det var riksdagens högtidliga öppnande då liksom man skulle för första gången vara i närheten i samma rum som kungafamiljen, så satt jag i kyrkan och hela det kyrkogrejen handlade ju om när SD stormade ut därifrån.
Mm.
Men mitt starkaste minne är att jag sitter där i närheten av Valburga och kungafamiljen kommer in.
Mm.
Och då är det kungen först och Silvia liksom, de liksom nickar och så ser jag hur de nickar extra mycket till Valburga och ler.
Mm.
Och sen kommer då kungabarnen och de var ju inte, det var inte så att de var barn.
Nej.
Men det här är ju vuxna människor som liksom, och de ser henne och de båda bara Burgis! Och bara springer runt henne. Det är så här som en gammal faster som de inte sett på länge liksom.
Just det.
Och så hon stod uppenbarligen väldigt högt i liksom the pecking order hos kungafamiljen. Det var lite, det kände man ändå var, det var helt sjukt. Ja, det är helt sjukt.
Det är ju verkligen en värld som man inte är, jag i alla fall, jag har ingen, förstår mig inte på annat än att jag typ har sett Downton Abbey.
Mm.
Alltså det är liksom, men det är, man är så verkligen långt utifrån.
Men det är lite, jag gillar ju vårt kungahus väldigt mycket. Alltså även om man skulle liksom, när britterna som är liksom kungahusernas kungahus i Europa. Mm. De ser ju väldigt mycket ner på vårt kungahus. De tycker inte att det är på riktigt. Liksom.
För att det är importerat då? Eller?
Jag vet inte. De tycker att vi är lite någon backwater och vi liksom vi gifter oss för mycket med commoners och massa sånt. Liksom, antar jag. Och de tycker inte vi har ett riktigt kungahus.
Gud vad jag känner att jag vill...
Jag blir arg på britterna.
Ja, men jag känner att jag vill liksom direkt börja prata om hur många vikingar som har tagit över deras land i olika omgångar. Och till och med de först kom, liksom, när liksom normanderna tog över England, de slogs mot då var andra vikingar.
Ja.
Och då hade de precis bekämpat en annan vikingar med.
Ja.
Jag bara känner bara att det här, jag vill att de ska veta det. Att, liksom, när de, att det är det de ska känna, att när de hör vårt språk så ska de liksom, ungefär så som jag känner då, Tyrannosaurus Rex, så ska de känna för svenska språket.
Nej, men när det kommer till britterna så ser jag ju team, väldigt mycket team svenska kungahuset av en annan anledning också, nämligen att det svenska kungahuset och det iranska kungahuset har alltid haft väldigt bra relation.
Jaha.
Det finns, jag vet inte om du känner till, det som har blivit dolkstötslegenden i varför kungahuset i Iran föll och revolutionen. Så hade man ju en fest för att fira Irans 3500 som nation. Liksom 3500 år som nation. Och det var ju liksom fest. Man flög in mat
räknar
från
man
Paris.
Bort Alexander den store då? Den interregnum
perioden? Nej, men man räknar det som att vi iraniserade dem.
Ja,
och det gjorde vi ju.
Ja, ja.
Det är liksom, det har ju kommit så här grupp. Alltså iranier, alltså folkgruppen perser. Mm. Styrde ju Iran i 200 år liksom, under vår storhetstid. Sen har vi bara varit styrda av andra.
Mm. Just det.
Ända sedan dess liksom. Alltså till och med den senaste, de hade ju turkiska, alltså turkar har ju styrt Iran sen Genghis Khan liksom. Mm. Så har turkiska grupper styrt Iran.
Det var innan Genghis Khan, alltså de första när man började ta in kanske inte, man gjorde i alla fall man började ta in turkiska legosoldater i väldigt stor utsträckning. Araberna gjorde det. Så att då blev det som en kast inom liksom, det abbasidiska kalifatet. Mm. Så att det var bara, man bara hela tiden bara tog in liksom. för att man orkade inte hålla på längre själv lika mycket.
Men det är ganska intressant att se hur mycket som har, även det liksom, det osmanska riket och det iranska var ju i konflikt med varandra i stor utsträckning. Men även där så, alltså det osmanska riket, deras hov var ju väldigt iraniserad.
Mm.
Och religionsutövning var väldigt iraniserad. Så det är ganska spännande när man är i Balkan. Jag var i Albanien för inte så länge sedan. Mm. Och där har de en speciell islamsk sekt eller grupp inriktning som heter Bektashi.
Mm.
Och de är liksom som en rolig blandning mellan sunni och shia. Liksom lite innan splitten.
Ah, okay.
Så de har ju det här shiitiska, att man shiiterna är lite som katoliker, att i Italien så kommer liksom Jesus på tredje plats när man åberopar Gud, utan det är liksom Maria är före och alla andra, och lite så är det inom shiismen också, man har liksom Hussein, Ali, man har mycket ikoner och helgon och sånt där.
Just det.
Och så är ju cheaterna.
Mm.
Men Bektash är liksom cheaten utan det deprimerande med cheaterna. Cheaterna sörjer, precis som många katoliker, sörjer ju sin religion. Liksom.
Ja, precis.
Det är ett lidande.
Gråt, precis som kristna är gråtmilda så är cheater det. Man, ja. Man lider.
Man lider. Ja. Och de är alltså den roligaste gruppen som finns. Mm. För att de anser, kan du inte skratta åt din religion så gör du det fel. Så de har de roligaste islamofobiska skämten som finns. Det är liksom en viktig del av deras religion att kunna skämta om sina präster. Om, ja. Och det finns hur många Bektashi-skämt om liksom, som är väldigt roliga och smakfulla såklart. Men vissa, jag tror... En salafist skulle inte tycka att det vore kul. Liksom.
Nej.
Men när jag var uppe i bergen...
Förlåt, så är det klart.
När jag var uppe i bergen i Albanien där så...
Vad gjorde du i bergen i Albanien? Alltså, jag vill inte ifrågasätta, men...
Nej, men jag var och hälsade på min biologiska far 2017-18, någonting sånt. Han bor i Albanien. Ja. Och då, så efter att, så bara, ska vi göra något? Så bara, ja, men vi går och hälsar på någon helgedom uppe i bergen. Liksom.
Mm.
Så gick vi upp dit. Och så stod bara det var någon random snubbe i någon by och så bara, ja, men kan du visa oss till helgedomen? Så gick vi upp dit och det var ju väldigt illa skött liksom och så. Mm. Men, och jag bara, men vad är det här? Vad användes det till? Och han var liksom, I have no idea. Liksom, han hade. Men så tills vi inser att det står på persiska på väggarna. Så vi kunde liksom läsa, jag och min pappa var de enda som kunde läsa det liksom där. Och,
you tell me.
Ja, exakt. Så då, och det var ju någon form av begravningsplats som jag förstod det. Och, men det var också intressant för att då den religiösa texten i det här helgedomen som måste ha byggts under osmansk tid i Albanien var på persiska. Det visar ju hur liksom, och det är ju det som har varit iraniernas grej, nämligen hela Kaukasien och det är väldigt iraniserat. De muslimska länderna där uppe har ju fått sin islam via Iran. Medan de har fått det också på ett sätt utan att ens blivit invaderade. Det har bara varit, du vet, när man spelar
väldigt få som orkar invadera Kaukasien.
Ja, och iranierna har ju fått storstryk de gånger man har försökt också. Alltså, du vet ju
som har gått upp i albanska bergen, men nu är det kaukasiska bergen, ja. Att det är skitjobbigt att gå upp för.
Ja, alltså i Georgien exempelvis, där tog man ju till slut Georgien. Man gjorde ju det med, där var det återigen, det finns en sån här 300 historia där 300 georgiska soldater bara liksom slaget i Thermopyle liksom,
ja,
bara håller Tbilisi från att plundras. Från Iran, det är vår akilleshäl. Men så det man gjorde var ju att man iraniserade det. Man gjorde det lite som i Civilization, att man kan göra det via kulturell influens. Så, och det är ju lite så indierna och iranierna jobbar, i att folk kommer dit, försöker kolonisera, men det slutar med att de bara blir indier själva. Eller,
det är så god mat.
Ja, exakt, eller perser själva och iraniseras.
Hej, Ivar Arpi här. Vi på Rak Höger får inget pressstöd. Vi tar inte emot pengar från någon intresseorganisation eller lobbygrupp. Så det är endast tack vare er prenumeranter som vi kan fortsätta vara självständiga röster i en konform samtid. Men för att det ska fungera behöver en del av er som inte redan är det bli betalande prenumeranter. Och som betalande prenumerant får du även möjlighet att ställa frågor till gäster, kommentera artiklar och poddar, samt även läsa texter som ligger bakom betalväggen. Dessutom ingår podden Under all kritik som jag har ihop med Anna-Karin Windham. Så gå in på enrakhoger.se/subscribe och välj vilken prenumeration som passar dig bäst. För 5 euro i månaden eller 50 om året får du tillgång till allt material på Rak Höger. Vi hörs i nästa avsnitt igen.